För mig så var ju, alltså hockeyspelare överlag när jag var liten, var det var ju gudar nästan. Och just att få stå där på isen tillsammans med sitt lag och att de tar alla barns parti i den här frågan, det var fantastiskt.
Hockeyvänner, det här är Viasat Hockeys podcast nummer 259 i en annorlunda skepnad. Vi vet ju att sedan tidigare år när vi startade upp den här podcasten så har vi haft många långintervjuer också blandat med de normala, ordinarie avsnitten. Men idag så blir det ingen Rickard Wallin, ingen Erik Granqvist och ingen Håkan Södergren, utan en helt ny gäst som kommer hit idag som sitter mitt emot mig här i I Like Radios radiostudio. Erik Grönberg, mycket varmt välkommen.
Tusen tack för det.
Hur känns det här?
Det känns fantastiskt att få vara här och träffa dig.
Ja, mycket trevligt att träffa dig också. Du släpper ju en bok här snart. Du som har gjort en bok tillsammans med Kajsa Kalmeus, Lisa Skog. Och så har ni en liten gästförfattare med också.
Ja, René Miro, skådespelaren, dansaren. Och han är väl en multi-entertainer minst sagt. Men han skriver också ett kapitel i boken. Så att...
Inte ensam, aldrig glömd. När kommer den ut?
10 december så släpps den. Så att det är väldigt snart.
Är du nervös?
Ja, det är. Men det känns som det viktigaste jag har gjort hittills.
Ja, hur har arbetet varit?
Det har varit lite speciellt faktiskt. Vi skrev väl bokkontraktet i början av året och 2 veckor efter att vi signerade kontraktet så flyttade Kajsa till New York. Så att det har varit ett speciellt arbetssätt.
Vad tänkte du då när hon sa det? Att hon skulle dit. Kajsa som ju är väldigt involverad inom hockeyn också. Vi läser om henne och hennes texter på hockeysverige.se bland annat.
Ja, precis. Ja, men jag kände att givetvis vi förstod det, att det här skulle bli ett speciellt sätt att arbeta. Men jag var också väldigt trygg i att Kajsa både proffsig och duktig. Så att det fanns ingen tvekan om att det här skulle gå bra. Men vi har haft många långa och intensiva samtal om hur vi ska lägga upp boken. Och ja, vi är väldigt nöjda med det som vi har lyckats åstadkomma.
Har du hållit boken i dina händer nu och öppnat den och läst den?
Inte än faktiskt. Den levereras till förlaget i slutet av veckan här. Så då blir det en spännande känsla att få hålla den faktiskt.
Och du sitter ju här, det är ju Viasat Hockeys podcast. Är du en podcastfantast?
Ja, men det får jag säga. Jag lyssnar så mycket jag kan och i den mån jag har tid. Men allt med hockey är ju väldigt intressant och ligger mig varmt om hjärtat. Så att jag brukar avverka många timmar.
Varför betyder hockey så mycket för dig?
Ja, egentligen ända sedan barnsben så har hockeyn varit en fristad för mig. Och min mormor var extremt hockeyintresserad. Och hon tog med mig på min första hockeymatch i Västerås. Sen så kom ju hockeybilder in i mitt liv när jag var i 7-årsåldern. Och mormor köpte mina 2 första paket. Och jag kommer aldrig glömma den där känslan av att öppna de där, just de där 2 första paketen. För då var ju Erik Granqvist där bland annat.
Ja, det var så.
Jajamän. Men så var det en spelare som heter Paul Andersson.
Ja.
Och mormor utbrast att, ja men oj, det där är ju Palle som han kallades. Och jag förstod inte riktigt hur det hängde ihop. Men det visade sig att han lagrade datorer på min mormors jobb. Och för mig då som var hockeytokig, liten grabb, det var ju overkligt. Det var ju som att Batman själv hade klivit in i köket.
Ja, förstår det.
Då blev det ju naturligt på något sätt att hockey skulle bli min sport och Palle blev min stora idol.
Och han spelade då i Västerås?
I Västerås, ja, precis. Ja.
Pappa till Dennis Everberg, visst är det så?
Ja.
Ja. Och du spelade ishockey själv också?
Ja, jag spelade i, det fanns 2 lag på den tiden i Västerås. Västerås IK och Västerås HC. Så jag spelade i farmalaget om man säger det. Lite sämre lag enligt många, men det laget som var lillebror till Vik då. Och hade ju nummer 27 då såklart som Palle och drömde ju ändå om att ta plats i en av femorna i Vik då, i konkurrenten.
Ja, och det var just 27 för
Palle
då?
Ja.
Vad minns du från den tiden då när du spelade?
Jag hade en enorm kärlek till just hockeyn. Vi hade väl inte så jättemycket pengar så att vi gick sällan på matcher, men sportradion var ju på så fort det var match och jag sparade tidningsutklipp om Vik och när jag spelade själv då, så var jag inte någon bra egentligen, utan jag hankade mig fram och försökte göra allt jag kunde för att räcka till och vara forward, och jag hade väldigt, väldigt svårt att göra mål och gjorde väl 2 mål under min karriär, men det var inget.
De minns du?
Ja, de minns jag. Det var sparsamt med mål, får man säga, men även om jag var kanske sämre och dålig på isen, så var hockeyn så viktig, för att där var jag precis som alla andra. Jag var en i gänget och jag var precis som vilken kille som helst, utan den bakgrund jag bar på. Och det, även om det var en tuff tid i och med att jag var sämre och ganska dålig hockeyspelare, så ser jag tillbaka på det med värme och tacksamhet att hockeyn fanns i mitt liv. Så.
Och vi ska komma tillbaka till din hockey där, men Erik Grönberg är ju förknippad nu med Inte ensam, aldrig glömd. Precis det som boken heter då, som släpps här i december. Sexuellt utnyttjad som barn, psykisk ja. Ohälsa, varit nära också ta livet
ja.
Av dig ett par gånger.
Ja.
Och den här historien har du valt att berätta öppet. Hur kommer det sig att du gjorde det?
Egentligen så var det inte meningen att jag skulle berätta överhuvudtaget, utan jag kom till en punkt i mitt liv där jag var väldigt märkt av ett svårt alkoholmissbruk och kände att jag behövde anförtro min historia till någon. Och då så berättade jag faktiskt för skådespelaren Richard Wolff, som det är den första jag berättade för, och han tog emot min berättelse och min bakgrund på ett sätt som jag är enormt tacksam för. Och sen den dagen så fanns han där som både mentor och vän, och vi diskuterade ju vid flertal tillfällen då, dels det jag hade varit med om, men också vad som händer efteråt och hur livet kan te sig. Men kruxet för mig var att bara för att jag hade berättat för honom så var det inte över, utan det var egentligen då själva processen började. Mm. Och jag berättade för mina föräldrar då när jag var 25. Men jag valde att gå ut med min berättelse för 3 år sedan, för att jag kände att jag någonstans ville göra någonting för andra av allt det destruktiva jag bar på. Så att Inte ensam, aldrig glömd blev en reaktion på att jag misslyckades ta mitt liv för 6 år sedan. Och då kände jag att nu har jag fått en andra chans, och den chansen måste jag ta tillvara på för att någonstans försöka råda bot på det som sker i det tysta idag i samhället.
Men om man går tillbaka till ditt samtal där med Richard Wolff, hur kom det sig att det blev just Richard vid det tillfället? Hur kom ni i kontakt?
Egentligen så från början så, han var en stor förebild för både mig och min lilla syster, och vi gillade teater och var på många föreställningar som han hade, men han kom att bli en vän inledningsvis, en väldigt viktig person och mentor, och jag tror han förstod någonstans att jag bar på någonting som jag inte riktigt kunde sätta ord på. Och jag bar på en enorm ångest. Och när jag då kände att jag måste berätta för någon, så kändes det naturligt att det var han jag skulle berätta för. Mm. För att det så var det inte, han var inte inom familjen, vilket gjorde att det blev lite mer avdramatiserat. Och han var en person som jag såg upp till och som jag kunde identifiera mig med på många sätt. Och i och med att han själv då senare då berättade mycket om sin ångest, att han också hade ångest för olika saker, och det kände jag någonstans av, och på den vägen så kände jag att det var helt naturligt att anförtro honom detta.
Hur mycket har du tänkt tillbaka på det där, just det där du berättade om att, ja, men han tog emot din historia på det viset han gjorde? För jag gissar att det är så olika hur vi människor kan ta emot sådant fruktansvärt som du har varit med om.
Ja, det tyvärr så tror jag att det är inte alla som reagerar och agerar som Rickard gjorde, och jag är ju så tacksam för att han vågade lyssna, att vågade finnas där, för att många tror jag vänder ryggen till mer eller viftar bort och inte riktigt kanske lyssnar in vad den som anförtror faktiskt säger.
Varför är det så, tror du?
Jag tror att man är rädd för vad man ska säga. Man vet inte riktigt hur man ska hantera det man får veta. Och där brukar jag försöka säga till de som frågar mig, vad ska man säga då? Då brukar jag säga att det handlar inte om vad du säger, utan att du respekterar det som du får höra, och att du kanske i så fall svarar med respekt, att det finns inga rätt eller fel, men det finns respekt. Det är så jag försöker tänka.
Just efter det här samtalet också, hur mycket svängde livet därefter? Hur mycket ny energi fick du?
Egentligen inte kanske så mycket energi, snarare så blev jag ytterligare destruktiv. Jag har levt väldigt destruktivt i stora delar och stora perioder av mitt liv. Så att jag, även om jag hade berättat för honom, så var det egentligen bara att lyfta på locket. Och jag fortsatte att ha väldigt problem, eller så här ska jag säga, jag fortsatte att leva väldigt destruktivt efteråt.
Vad innebär det egentligen?
För mig så innebar det att ha en väldigt destruktiv relation till alkohol. Jag har kämpat länge med ångest, och det har jag själv medicinerat med alkohol. Mm. Och framförallt i mitt fall så har det varit självkänsla. Att jag har känt att jag inte har räckt till. Och det är väl egentligen de 2-3 senaste åren som jag kan känna att jag har börjat någonstans att få en vettig syn på mig själv. För det har varit allt ifrån överprestation till att skada sig själv, och som jag har använt mig av för att försöka gå vidare då.
Men just att man hamnar i det destruktiva självkänslan. Du berättade själv inledningsvis att jag spelade hockey men jag var sämst i laget. Ja. Var du verkligen det också? Eller är det bara din egna bild att allting du gjorde så var du inte tillräcklig?
Ja, jag tror kanske att när man är ung och barn så kanske man inte ska uttala sig om hur bra eller dålig man är egentligen. Men jag tror att jag alltid har haft en väldigt skev självbild och framförallt skev självkänsla, där jag har hellre slagit på mig själv än att känna att jag duger och räcker som person. Och det är någonting som kommer tillbaka till mig varje dag i stort sett. Det är att räcker jag, duger jag? Är det här tillräckligt? Och det blir väldigt jobbigt med tiden att du hela tiden tänker så och känner så. Istället för att känna att ja, men jag gjorde så gott jag kunde och det räcker gott och väl.
Men vilken uppbackning fick du under den där tiden egentligen då? När du var så ung?
Du tänker när jag var barn? Eller
när, ja, när du var barn.
Jag hade ju, om man ser utifrån sett, en väldigt bra barndom, får jag säga. Och det är väl det som är skrämmande, tänker jag, när man tänker på samhället idag. Att om man ser, alltså jag borde inte ha utsatts, om man ser till mina familjeförhållanden och hur bra jag hade det egentligen.
Hur var familjeförhållandena? Du får naturligtvis ta det så privat du vill. Berätta precis det du vill, Erik.
Väldigt bra, får jag säga. Jag hade mamma, pappa och lilla syster. Och de fanns ju där, gav mig kärlek. Men jag hade ett enormt bekräftelsebehov. Och det var nog där som den som utsatte mig såg sin chans. Att ja, men här kan jag ge Erik den här extra bekräftelsen så att jag får hans tillit och att han litar på mig. Mm. Men på så vis hade jag ju alla förutsättningar för en trygg barndom, och det är det jag tror är viktigt att förstå, att bara för att det ser bra ut på ytan så behöver det inte vara bra, utan det finns saker som sker som man inte vet om.
Men gick du och väntade på något sätt att det skulle upptäckas någonting, eller blev det här bara en normal vardag för dig att det fortsatte de här övergreppen?
Det blev, jag ska säga att jag ville nog säga någonting, eller jag ville säga någonting, men jag vågade inte säga någonting. Utan jag la locket på och försökte någonstans att leva vidare som att inget hände, det hade hänt eller att inget hände. Och var väldigt duktig på att dölja. Alltså jag satte på mig en mask där jag var perfekt, och med perfekt menar jag inte givetvis perfekt på det sättet, men jag målade upp en bild av att jag hade en perfekt tillvaro.
Både hemma och i skolan, ja, och när du höll på med idrott.
Precis. Och för mig så blev det det blev en flykt. En flykt in i ett sammanhang där jag inte kanske behövde tänka på det som hände. För att där var jag en annan. Jag var den perfekta. Men sen det som hände bakom stängda dörrar, det ville jag inte tänka på då. Eller försökte jag inte tänka på då. För ingen fick ju misstänka någonting.
Hur länge pågick det?
Det egentligen så blev jag fri från att jag tog studenten. Så att studenten blev mitt sätt att fly från Sverige, min förövare. Men det som jag hade problem med var att han var också den enda jag litade på. min förövare, vilket gjorde att när jag kom tillbaka till Sverige och var ganska sargad efter en misslyckad utlandsresa där jag skulle ha jobbat, så var det naturligt att det var han jag anförtrodde min situation till, trots att han då hade utsatt mig i tidigare ålder.
Hur kändes det?
Det är väl det som jag tycker har varit jobbigast egentligen i min bearbetning, att man förstår hur liten man har varit och hur mycket maktstrukturer kan påverka en. Att du är i en beroende situation till en person som har, han har skadat dig på så många sätt, men du är ändå beroende av honom. Och det är det som gör mest ont idag, tror jag, att man känner att han hade sånt inflytande på mig trots att han hade förstört stora delar av min barndom och uppväxt.
Vad blev nästa steg där? Vad hände när du kom tillbaka?
Ja, alltså jag försökte ju på flera sätt skapa en distans till min förövare. Och oftast de som kände mig vid den här tiden, de har vittnat om då att jag hade ju jag reste skytteltrafik mellan Sverige och andra länder för att försöka skapa ett avstånd. Och man kan ju tänka sig att jag gjorde något dramatiskt, att jag rev upp allt och sa nej, nu drar jag, men det var snarare så att jag drog mig undan och försökte i tystnad gå i exil och försöka försvinna från honom.
Om man tittar på det här, jag läste statistik idag faktiskt då, att 1 av 5 barn blir sexuellt utnyttjade i Sverige.
Mm.
1 av 5 barn. För mig helt frapperande uppgifter. För dig naturligtvis har du vetat om det här länge, så jag tror att det är ännu fler till och med.
Ja, jag tror att det är ännu fler. Mycket för att det är ett så stort mörkertal.
I Sverige?
I Sverige. Och jag kan tänka mig att som jag upplever det, så är det att man pratar inte om det. Man har inte pratat om det egentligen förrän nu på senare år. Så att ju mer man pratar om det, desto mer så tror jag att man vågar berätta kanske. Eller att man vågar säga så här ligger det till.
Ja. Vem hade du att berätta för sedan?
Det var ju Rickard, var det första.
Ja, det var det första sen.
Det var därför blev han så viktig för mig. För att han var en helt fantastisk människa. Och var en person som verkligen brydde sig. Alltså verkligen lyssnade. Och det tror jag var skillnaden för mig. Det är att jag var så rädd för hur han skulle reagera när jag berättade för honom. Och så reagerade han på ett sätt som jag inte var beredd på i positiv bemärkelse. Att han lyssnade sakligt och han fanns där. Vi pratade om det som hade hänt, men det var inte så att det var hela världen. Utan Nej. Det var en del av mig, fast det definierade inte mig. Och det tyckte jag var väldigt skönt. Sen så dröjde det då innan jag berättade för mina föräldrar.
Varför dröjde det?
Mest för att jag var rädd för hur de skulle reagera. Och att de hade fortfarande relation till han som utsatte mig. Så att jag visste ju att det skulle bli en väldigt konstig situation för dem när jag berättade att ja, det här har hänt och det är den här personen som har gjort det. Men det var ju egentligen inte tänkt att det skulle berätta för dem heller. Men där blev det mer att jag inte orkade hålla det inombords och spela teater, i och med att vi träffade förövaren i olika sammanhang där det var familjesammankomster. Men då, det kom till en punkt där jag inte orkade längre.
Nej. Och hur tog föräldrarna det?
Jag skulle säga att de tog det på bästa möjliga sätt, om man får uttrycka sig så, i ett sånt här sammanhang. Men de verkligen tog mina ord på allvar och insåg hur allvarligt det faktiskt hade varit.
Mm. Men hade ingen aning om vad som hade
skett? Ingen aning ens, nej.
Nej.
Men jag var en ganska speciell, jag var ju ensam varg på flera sätt. Och det gör att när jag utsattes så drog jag mig undan. Men det var ju inte så konstigt att jag drog mig undan, i och med att jag fortfarande var en ensam varg.
Mm.
Så att det blev ju inte extrem på det sättet. Utan jag blev mer extrem i att prestera. Och det kan man ju koppla samman med att jag var ambitiös. Så att de hade ingen aning eller någon anledning egentligen att misstänka någonting.
Vad hände därefter då med förövaren, som dina föräldrar också då kände väldigt väl, som du var inne på?
De konfronterade honom faktiskt och frågade vad är det som har hänt här egentligen. Och han erkände det han hade gjort, men menade väl att han inte hade gjort något fel egentligen, utan han hade ju bara hjälpt mig då att bli man då, som han uttryckte det. Och därefter så klippte de banden då med hela den familjen då, mer eller mindre. Så att,
men ingen polisanmälan och sånt?
Nej, och det var aktivt faktiskt jag som sa ifrån det, för jag ville inte polisanmäla.
Varför då?
Dels så orkade jag inte faktiskt, men sen kände jag att jag är väl väldigt konstig på det viset, men jag kände att jag vill inte skada honom. Och det låter jättekonstigt kanske, i och med att han utsatte mig och förstörde så mycket för mig, men jag var så rädd för att göra någon illa. Och det är ju fortfarande idag, att det är det sista jag vill, göra någon illa. Fast jag själv har blivit illa behandlad, så är det sista jag vill liksom. Och det kan man ju ifrågasätta på många sätt.
Tror du att du kommer tänka annorlunda när du blir ännu äldre, Erik?
Det tror jag absolut. Och jag kan känna idag, så har jag nästan, jag har kommit till den insikten att jag hade nog velat polisanmäla. Men där och då var jag inte redo för det. Jag var för skör på många sätt.
Händer det att du träffar den här personen fortfarande eller ser?
Han lever inte längre faktiskt. Men när han levde så hände det att jag såg honom på avstånd i min hemstad. Men det som jag tyckte var så obehagligt med det var att jag blev barn på nytt. Så att jag har en sekvens som en kompis till mig upplevde. Det var att vi pratade i telefon och sen så ser jag min förövare då ett par hundra meter bort. Och min kompis som jag pratade med säger att jag vet inte vad som hände, Erik, men du bara började stamma. Och jag minns egentligen ingenting från det här scenariot, den här sekvensen, mer än att jag får en kalkhår som går i hela kroppen. Och att jag nästan börjar gråta för att jag är så rädd. Så att den effekten hade han på mig från det att jag liksom vågade lämna honom på det viset. Eller vågade ta avstånd. Liksom. För då insåg jag också vad han har gjort med mig egentligen. Och så.
Om man tittar på det nu då, när du sitter idag och den erfarenheten du har av allting. Hur skulle du känna liksom att... Ja, men de alla runt omkring det kunde gjort annorlunda, eller jag kunde gjort något annorlunda, är det fortfarande det att du känner att du skulle gjort något annorlunda, eller hur tänker man? Man pratar ändå liksom att en utav fem barn blir sexuellt utnyttjade. Det är ju väldigt många små också då, som inte vet vad som är rätt och fel.
Jag tänker att det viktigaste som nu då, det är att man pratar om det med barn, man pratar om det med alla egentligen, om att det här händer och så här är det. Men jag vill, eller har liksom känt att jag vill inte gå tillbaka och tänka att så här kunde mina föräldrar gjort annorlunda, eller så här kunde jag gjort annorlunda, för att jag tror inte man mår inte bättre av det, utan det är snarare att det som har hänt, det har hänt, och jag kan inte påverka det, men jag kan påverka hur jag ser på mitt liv idag och imorgon. Och alla har vi vår ryggsäck, och det viktigaste är hur man packar den, och där kan jag känna att min ryggsäck är kanske lite tyngre vissa dagar, och då får jag bära den med omsorg istället.
Hur gör man det egentligen?
Jag tror det är viktigast att man är snäll mot sig själv och att man är medveten om hur kraftfull ångest kan vara, exempelvis hur kraftfullt det kan vara att man har minnen som lever kvar, och att man i en sån situation är snäll mot sig själv och inser att min reaktion i en sån här situation kanske är förknippad eller sammankopplad med det som hände tidigare, och att jag då kan få lite förståelse för mig själv och hur jag reagerar och hur jag agerar i vissa situationer.
Men när du ser tillbaka på den historien då som kommer i den här boken då, och Inte ensam, aldrig glömd, den jag skrivit ner allting, du ska inte berätta precis allting här när vi ska läsa den här boken också, givetvis. Är du förvånad över det som hände därefter du hade berättat? Du har berättat att du försökte ta ditt liv, och det destruktiva livet då med alkohol och hela den här biten också. Att det tog den vändningen?
Nej, jag är inte så förvånad egentligen att jag valde den vägen. Och där får jag väl säga att mycket av det jag försöker göra idag när människor hör av sig till mig som bär min bakgrund eller liknande bakgrund eller bär på psykisk ohälsa i stort, så försöker jag uppmuntra dem att inte välja den vägen. Men det är lättare sagt än gjort också. Och jag tror i mitt fall så handlar det om att jag försökte fly undan min bakgrund. Och försökte fly i flera olika situationer. Att dels så jag försökte ju flytta utomlands och märkte att nej, det hjälper inte. Då försökte jag jobba istället. Så att jag hade väl 4-5 jobb parallellt och för att någonstans hålla tankarna i schack. Och så märkte jag att när jag kom hem på kvällen då var ju tankarna fortfarande kvar. Och då kände jag att alkohol blev ett sätt för mig att komma till ro och få tyst på de tankarna som hela tiden rörde sig i huvudet.
Då. I din ensamhet då?
I min ensamhet.
Med flaskan?
Yes.
Ja.
Så att det var egentligen ett sätt för mig att få sova. Vilket i sig är jättetragiskt. Men jag kände att på dagarna gick det bra. För då så var jag igång och sysselsatt. Men direkt när jag kom hem i ensamhet så kom ju tankarna.
Och så gick det så pass långt då så att du hade bestämt dig för att avsluta ditt egna liv.
Ja.
Orkar du berätta om det?
Jag hade försökt, eller jag ska inte säga försökt, men jag hade gjort några tafatta försök tidigare. Jag hade måttat med knivar mot huden. Och samtidigt som jag hade gjort det så var jag också rädd för att tänka mig misslyckas. Då kommer de ju säga att jag har skurit mig.
Jag
hade ställt mig på broar och gjort olika saker för att någonstans kanske våga göra det slut. Giltiga försöket då. Men jag hade bestämt mig att den aprildagen 2013 då skulle jag lämna. Och jag hade skrivit ett brev till mina föräldrar och min lilla syster att jag orkar inte leva längre. För att de visste ju om vad som hade hänt, men det jag inte orkade med det var att min förövare levde som att inget hade hänt.
Mm.
Att han kände ingen ånger och hade inte bett om ursäkt utan fortsatte sitt liv. Och då så hade jag bästa kompisen över på middag och vi pratade om allt mellan himmel och jord, mycket om det vi hade gjort och det blev ju någon form av sista måltid från min sida då. Mm. Och sen så när han gick så sa han det att vi ses på jobbet imorgon och jag vågade inte riktigt möta blicken för att jag kände att han kan ju avslöja det jag tänker göra. Och då när han gick så satte jag på min favoritskiva och satte mig i soffan och läste brevet en sista gång. Sen tog jag de första tabletterna och sköljde ner.
Och vad hände sen?
Sen vaknade jag upp dagen efter. Och jag spritt ner hela mig. Och är då väldigt förbannad och arg, ledsen och irriterad på att jag har misslyckats. Det är en reaktion jag har tänkt på länge, att varför blev jag så arg och ledsen för? Medan idag så tänker jag att jag är så tacksam. Jag är så tacksam för den andra chansen jag fick. Men jag är också väldigt ödmjuk inför det faktum att det var så nära att det gick åt andra hållet.
Mm. Och därefter då så började du tänka annorlunda. Fick du någon hjälp, alltså någon professionell hjälp då?
Ja. Så att jag fick då gå i traumaterapi, som det heter. Och det har ju hjälpt mig väldigt mycket, framförallt i situationer, alltså dagliga situationer. Förr så hade jag svårt att jag kunde få sådana flashbacks oberoende av situation. Det kunde vara på mataffären eller det kunde vara i biosalongen eller när man såg en film med en kompis. Och kunde jag få en flashback och då var jag tillbaka liksom, när jag var barn och blev utsatt. Men just den traumaterapin hjälpte mig att gå vidare från det. Och det blev någon form av revanschlust i mig. Att jag kände att okej, nu har jag misslyckats med det här. Men då måste jag ju ta mig i kragen och göra någonting vettigt av det. Den här andra chansen jag har fått.
Varför tror du att du tänkte så? Det låter ju lite som, nu när vi sitter här, vi har satt Hockeys podcast och nu sitter vi och skrattar åt en sån här allvarlig situation. Du förstår vad jag menar. Att nu kommer ju man nästan in på idrottsmannen, idrottskvinnans tänk också. Den här revanschen som du pratar om.
Men jag tror att för mig så blev det att jag hade ju verkligen nått botten. Och jag kunde inte gå igenom golvet så då kände jag att då måste jag bara upp. Och det blev ju livsavgörande på många sätt.
Ja.
Att jag kände den här relevanslusten. Och med det sagt så det blev ju inte så att jag förändrade mitt liv över en natt. Jag fortsatte att vara väldigt destruktiv och fortsatte att ha en ganska konstig relation till alkohol. Men jag valde att inte göra mig självilla igen på det sättet.
Men visste din familj om alkoholmissbruket?
Jag kan väl erkänna med handen på hjärtat att jag blev väldigt duktig på att dölja det också. Så att jag hade, ja det är så tragiskt, men jag hade sopsäckar med ölburkar gömt i garderoben. Och det var ja, så väldigt så konstigt sätt att handla på, att gå tillväga på. Men jag vet ju att jag hade, i vissa dagar så gick det bra utan alkohol. Mm. Sen kunde det vara en söndag då Systembolaget var stängt. Och jag kände att jag får sån ångest, jag måste göra någonting. Och då gick jag och köpte 3-5 år istället på någon lokal butik.
Ah.
Och då var det alltid samma ursäkt att när vi har spelat FIFA-turnering och jag åkte ut först och får köpa öl liksom. Och det enda som stämde i det var ju att jag är extremt dålig på att spela FIFA.
Okej.
Okay. Någonstans så jag försöker se tillbaka på det på ett sätt som att jag hade inget annat sätt att hantera situationen på än att göra det jag gjorde just då. Men det är ju verkligen ingenting jag rekommenderar.
Men du pratade där om att du gick och fick lite professionell hjälp på egen hand. Vad sökte du för vägar i övrigt? Meditation eller du pratade om ditt hjärta till hockey till
ja, det,
Pall Andersson i början och Västerås där.
Ja, precis. Hockeyn har ju varit för mig och är än idag en fristad. Så att jag, ibland kunde det vara så att jag satte min hockeyhall bara. Så tidigare i mitt liv då när jag gick gymnasiet så varje håltimme spenderade jag ju i Rocklundahallen då, det som numera är ABB Arena Nord. Och då satt jag egentligen bara på läktaren för att jag var ensam där också, men där var jag trygg. För det var min borg och min fristad. Och där, på så vis så fortsatte jag att, även då i vuxen ålder, att jag lyssnade på hockey, jag såg på hockey, jag gick på hockey, läste om hockey. Men sen blev löpning i skogen blev min nästa fristad. Så där kände jag att jag fick en väldigt trygg tillvaro. En ganska lugn sinnesstämning. Så.
När du ser tillbaka på det, varför tror du att hockeyn gav dig den fristaden när du satt där i Rocklund? För jag gissar att de inte tränade alltid heller A-laget eller att det var aktiviteter.
Ibland så var det alldeles tomt där. Men jag tror att det handlar om att jag dels såg tillbaka på min och mormors relation. Vi var ju de som gick på hockey, jag och mormor. Och att det var den delen av min barndom som var väldigt trygg. Att jag förknippar det med så mycket fint. Men än idag så räcker det med att jag kommer in i en hockeyhall och hör puckar som skjuts mot en size så är jag lugn. Det är så skönt. Och jag och min sambo går ju mycket på hockey just för att dels är vi väldigt intresserade. Men, ja. Men sen är det en viktig del av mitt liv.
Och om man tittar på den delen och det när du började spela själv där också. Känner du tillbaka att ja, men det är hockey jag skulle vilja fortsätta med? För du slutade ju i tidig ålder, var du 12-13 år?
Ja, 12-13 år. Jag hade nog velat fortsätta på många sätt. Vi fick en ny tränare och han kom ifrån övre juniorlagen, alltså J18, J20 tror jag, och höll på mycket med inkilningar mot oss. Då. Och det var någonting jag inte riktigt uppskattade på flera sätt. Men sen så gjordes det en grej då av att jag gillade Palle. För att det var inte riktigt okej att hålla på Vik när man spelade i VOC. Trots att de spelade i olika divisioner. Okay, så det blev speciellt. Men när jag pratar med mina kompisar som är hockeyspelare så är det kanske inte det som händer på isen som jag saknar mest. Utan det är lagkänslan och sammanhållningen i ett lag som jag ska inte säga att jag avundas, men jag hade önskat att jag fick uppleva den mer så.
Men vad var det för typ av inkilning och sånt som hände?
Ja, vi skulle kissa på varandra i duschen och men, den typen av påhitt. Då. Så att det var inte kanske det bästa för 12-13-åringar.
Och inte där du befann dig då?
Nej,
eller?
Inte där jag befann mig heller i mitt liv vid sidan av heller.
Men kände du då också att du tappade den där tryggheten? Har nu händer det saker här också? Eller hur var det?
Jag tappade tryggheten som spelare ur det.
Ja.
Definitivt. Eller som lagmedlem skulle jag säga. Men just det här med att se på hockey hade jag fortfarande kvar som min stora trygghet. Då. För att det var andra spelregler sen jag.
Berätta lite också hur du upplevde och hur du kände dig inombords då när ni hade en manifestation nu då med det här Inte ensam, aldrig glömd och i, vi säger Rocklunda, vi säger inte ABB, jag vet att många västeråsare vill ju ha att det ska vara Rocklunda fortfarande. Men då var det ju, var det Västerås mot Modo?
Västerås mot Modo, ja. Och det var ja, det är nästan svårt att prata om. Det var som att vara barn igen, fast någonting jag aldrig riktigt hade kunnat drömma om, för att jag har ju haft så mycket trygghet i dels Rocklunda Halland och såklart, men också så mycket kärlek till Vik och Västerås, och när de ställde upp sig på blå linjerna och gjorde den här manifestationen, så tänkte jag, det här händer inte, det är inte verklighet. Och att då få krama om Freda Johansson och Tobias Enström efteråt var en helt absurd känsla. Och sen också att många av killarna i laget är ju kompisar.
Ja.
Och att de väljer att göra det på det sättet de gör det är också, det är storartat.
Och hur det sjöngs i hallen också.
Ja,
fick jag gåshud av när jag tittade på klippet.
Ja, för klacken hade bestämt sig för att själva göra en manifestation då, tillsammans med laget, så klacken sjunger då Inte ensam, aldrig glömd samtidigt då som den här manifestationen gjordes på isen. Så det...
Gick du ta in det där nere på isen då, där du stod? Att det här är för Erik Grönberg, det är du som är initiativtagare till det här i din hall, om vi får kalla det för det också då, där du har haft som fristad.
Ja, det är väldigt svårt. Det är lite den som man får nypa sig i armen lite grann och tänka att händer det verkligen, eller är det jag som har drömt det? Och för mig så var ju, alltså hockeyspelare överlag när jag var liten, det var ju gudar nästan. Och just att få stå där på isen tillsammans med sitt lag och att de tar alla barns parti i den här frågan, det var fantastiskt.
Hade du varit med och organiserat någonting innan hur det skulle vara den här dagen?
Ingenting. Vi gjorde en sak med Färjestad faktiskt när de mötte Brynäs någon vecka innan. Och då så hade jag överlämnat en tröja till respektive lagkapten innan i nedsläpp. Då. Så att det var väl det enda jag hade sagt då, liksom att så här gjorde vi i Karlstad. Men sen var det Västerås då som styrde upp hela situationen.
Hur tacksam är du för Västerås?
Ja, det finns inga ord faktiskt. Och det tror jag... Jag har försökt säga det till Palle Andersson också. Att han är ju en vän till mig idag.
Mm.
Så det är fint att vi har kvar kontakten. Men jag har försökt säga att han räddade mig som barn på många sätt. Och gav mig en fantastisk trygghet trots allt. Och det... jag kan liksom inte tacka dem nog. Det går inte.
Men hur tar han emot det när du säger sådana ord? Som får mig att rysa här på andra sidan bordet där vi sitter och spelar in det här.
Ja, jag hoppas i alla fall att han känner att det han gjorde för mig var där och då det viktigaste som kunde hända. Och för honom som hockeyspelare så kanske det var någonting man gör varje dag, men för mig var det verkligen att ge mig ett minne för livet och en situation som jag aldrig kommer glömma.
Men när vi pratar om hockeyn och det här du målar upp då, så har du ju ändå hockey som överlägsen favoritsysselsättning som det känns i livet. Skulle du vilja beskriva hockey som en positiv sak när du ser det i sin helhet? När du ändå var med om det här som drabbade dig och du slutade i 12-13 års åldern. Tuff sport och har råd med för barnfamilj också. Du var inne på det att ni hade det knapet då när du var yngre.
Ja, men definitivt. Alltså det är ju jag tror sport överlag, oavsett vilken sport man pysslar med, så tror jag att det finns enormt mycket glädjeämnen. Men hockeyn i sig, och det är när jag lyssnar på mina kompisar som har spelat länge aktivt, och de har fått så enormt mycket glädje av det, och det är väl som jag kan känna att det är den verkligheten som jag ser i alla fall, att man har enormt mycket tillbaka av hockeyn på många sätt.
För nu i dagarna, det räcker ju att gå in på sportbladet.se eller hockeysverige.se eller Expressen, vad ni vill, eller via Free, vår egna sida, för att läsa om alla skandaler nu då, ja, som rullar upp. Det är ju som en MeToo-rörelse, fast hockeyns version här, att stora ledare som har vunnit precis allting faller, och nu kommer sanningen fram hur de har agerat. Mike Babcock här, Johan Franzén, berättade ju att han med sina hjärnskakningar hade fått utstå så mycket mobbing nästan då av Mike Babcock. Det har ju varit andra namn där också, Bill Peters då, som anklagade för rasism och fysiskt våld mot spelare i laget. Hur känner du när du läser och hör om detta?
Det är jättetråkigt tycker jag. Alltså det är tragiskt att dels att man förstör glädjen och kärleken till idrotten för så många genom att bete sig på det sättet som de här tränarna har gjort. Men tyvärr så tror jag också att det är en indikation på hur samhället har sett ut fram tills idag. Det har varit mycket tystnadskultur oavsett var man har befunnit sig. Och jag ska säga att jag tror att det är bra att det kommer upp nu, för att det är då man också kan göra någonting åt det. Att man kan vidta åtgärder och att man är mer medveten om att det finns den här typen av tränare eller ledare som faktiskt förstör mer än vad de gör nytta. Även om de har vunnit mycket titlar så.
Men vad tänker du kring det här också? Det här är ju spelare Johan Franzén, en spelare som har vunnit precis allting också. Att inte de vågar gå ut och tillsammans med sina lagkamrater offentligt. Men barn, hur ska barn våga prata? Nej, vi pratar precis om en utav fem barn som är sexuellt utnyttjande. Och just det här att prata, som ni kom in på, är det absolut viktigaste. Ja, hur svårt blir inte det för barnen när inte vi vuxna heller vågar prata?
Ja, det blir ju en väldigt svår paradox och ett moment 22. Och jag tänker att vi är kanske inte där än riktigt, men vi är på väg dit att man börjar prata om det, och att det blir ett förhållningssätt till de här frågorna som är för barnens skull. Så att man har ett öppet klimat, och man både som ledare och förälder och vårdnadshavare, att man vågar prata, men också att man som barn vågar öppna sig och säga att det här händer. Och det, jag vet inte varför, hur det kan vara så att människan blir elak och destruktiv i mångt och mycket. Det är fruktansvärt.
Men ser du någon förändring? Du är ute och föreläser väldigt ofta nu då, både för barn, ungdomar och vuxna också antar jag. Ser du någon förändring när du är ute och föreläser om det här som du gör nu?
Jag ser en vilja i varje fall.
På vilket sätt?
Att det finns en vilja att börja prata om det. Sen tror jag man kanske inte riktigt vet hur man ska göra. Och det tror jag kan vara en svårighet för många, att man låser sig i att man måste säga rätt saker. Och jag brukar säga att hellre att man har en respektfull och öppen kultur kring det än att man säger rätt saker. För att det finns ju, jag kan säga på ett sätt till dig och det känns rätt för dig, och så kan jag säga på ett sätt till Erik Granqvist kanske, det känns på ett annat sätt för honom. Och jag tror bara det är så viktigt att man öppnar upp och blir mer uppmärksam på det som händer gentemot alla. Så.
Och vad händer ofta efter du varit ute och haft en föreläsning, om vi tar till exempel med ett juniorlag i ishockey?
Tyvärr får jag säga, så är det många som är av sig och bär på liknande historier som jag, eller framförallt då belyser psykisk ohälsa. Och jag brukar säga att när jag föreläser, nu, det är inte så ofta nu, jag har haft ett ganska långt break egentligen från föreläsningen, för att jag har känt att jag har behövt liksom återhämta mig och någonstans läka de såren som jag har. Men det som händer är väl att jag pratar enormt mycket om psykisk ohälsa, och vissa kan ju känna igen sig i det jag berättar. Och jag brukar säga att min psykisk ohälsa kom ju från sexuella övergrepp. Men oberoende av var roten till den där psykiska ohälsan finns, så är det oftast de samma konsekvenserna. Så det finns liknande fall oberoende av vad du har varit med om. Om det är så att du har en pappa eller mamma som dricker, eller om du är mobbad, eller om du har varit utsatt för övergrepp, så är den psykiska ohälsan oftast liknande i situationerna.
Men hur läker du, Erik?
Jag försöker spendera så mycket tid som möjligt med min familj och på många sätt komma till insikt med den jag har blivit och varför jag blivit som jag blivit. För att det är lätt att man ser på sig själv och tänker att man är misslyckad. Och det har jag ju tänkt egentligen större delen av mitt liv, att varför blev jag som jag blev och varför kunde jag inte göra det? Och det har ju väldigt mycket med självkänslan att göra. Så att jag försöker vara snäll mot mig själv och framförallt ge mig tillåtelse att läka.
Hur långt har du kommit, tror du? Jag gissar att det går inte att mäta såklart, men ändå, vad känner du själv?
Det går sakta framåt, gör det.
Uh-huh.
Men jag känner att arbetet med boken har varit det jobbigaste jag gjort, men också det viktigaste jag gjort. Men framförallt så känner jag att jag har kommit till många insikter. Att jag känner att jag har vissa ärr som jag inte riktigt har bearbetat klart. Och de har jag liksom börjat bearbeta nu, och det känner jag har gett mig en skjuts i rätt riktning. Så.
Men just det där med psykisk ohälsa, och om vi vänder det mot idrotten också, så bör det ju öppnas upp där nu att man vågar prata om det.
Precis.
Jonathan Hedström gör ju ett jättejobb. Han besökte ju NHL-studion och pratade om det här.
Precis.
Lockerroomtalk.se som vi på Nent Group och våra Viasat-kanaler och samarbetar med också, som är ute och föreläser och utbilda unga grabbar då, för att det ska bli rätt kultur i omklädningsrummen och att det inte är rätt med inkilning och sånt som du var inne på också.
Precis.
Vad tänker du kring det här? Du har Patrik Berglund, Västerås också, där du bor.
Jag hoppas ju att man ju längre tiden går, desto mer öppet klimat blir det. Men det både Jonte gör och Locker Room Talk gör är ju fantastiskt. Och Jonte är ju en god vän till mig och en väldigt viktig vän till mig. Och vi pratar ju oftast om våra bakgrunder. Vi har ju, även om vi kommer från två helt skilda bakgrunder, så är ju våra sätt att tackla psykisk ohälsa, eller det sättet vi ser på psykisk ohälsa om man ser till våra egna liv, är ju väldigt liknande varandra. Och det kan jag känna är viktigt att poängtera, att man har bara ett liv och psykisk ohälsa må kanske vara en del av det, men det är inte hela ens liv. Att det går att lära sig att leva med det också.
Hur snabbt märker du det, att ni är på samma våglängd? Du säger att ni har ett liknande sätt att se på det när du pratar med Jonathan och umgås med honom.
Vi är väldigt öppna mot varandra och pratar ju i termer om, alltså, man säger att ja, men nu jag reagerar på det här sättet, och så kan jag säga att ja, men det är som jag brukar reagera, och så säger han någonting och så kan jag stämma med eller instämma att ja, men det där känner jag igen med. Att man känner igen sig i varandras berättelser och situationer. Så.
Hur viktigt är det, tror du, att man hittar någon sådan bundsförvant nästan, så att man känner att det är någon man kan anförtro sig? Precis som jag utläser av dig, så är ju det här samtalet med Rickard Wolff, det är ju den, alltså det är ju räddningen,
ja,
för att du sitter idag och kan släppa den här otroligt viktiga boken.
Ja, men det är
och leva vidare framförallt.
Ja, det är verkligen en räddning. Och sen tror jag att jag ser det som att det blir en nära vän och en nära vänskapsrelation, men det blir också ett utbyte av trygghet. Jag kände mig väldigt trygg med Rickard, och han var ju den första vuxna människa jag litade på. Och det är samma som jag känner när jag pratar med Jonte, att jag litar ju på Jonte, men jag känner mig också väldigt trygg med Jonte, för han dömer inte mig, även fast vi kan berätta, jag kan återge att när jag har fått en panikattack, då inget stämmer, allting är bara kaos, men Jonte lugnar mig och säger att men det där, det är fullt naturligt, det är lugnt. Och så går vi vidare. Och det betyder mycket för läkningen.
Men om man tittar på hela den här biten just med idrottsmän. Jag menar, som Jonte berättat då i Anaheim, att han fick åka straffrunda då för att han vägde 1 kilo för mycket. Därefter så eskalerade allting och han rasade i vikt. Och sen rasade hela livet i stort sett där också.
Precis.
Hur skrämmer den biten att det drabbar elitidrottsmän också? Som det nästan känns ännu mer tabu för att berätta att de lider av någon sjukdom. Patrik Berglund, alla började prata om, men oj vad många miljoner han bara slänger bort för att han åker hem från Buffalo, där han uppenbarligen inte trivdes. Hur mycket irriterar det dig att inte idrottsmännen får också vara människor?
Det jag blir förbannad, ska jag säga, för att jag kommer precis från en lunch med en kompis som har varit, hon har haft lite samma situation faktiskt, att hon har ju levt sin dröm och spelat sin idrott på högsta nivå, men haft saker runt omkring som har varit jättejobbiga. Och det har folk svårt att förstå. Och sånt irriterar mig jättemycket, för att när dagen är slut så är vi fortfarande bara människor. Mm. Och visst, man kan se det som ett privilegium att få göra det man drömmer om och det man brinner för, fast det viktigaste är att man mår bra. Och det är upp till var och en hur man mår bra. Och jag tycker det var stort av Patrik att faktiskt lämna NHL och åka hem och lyssna på sig själv. Nu känner jag inte honom tyvärr privat så, men jag har hört mycket om honom och tycker att det är storartat, och framförallt så tycker jag att det är modigt att man går mot strömmen och går sin väg och lyssnar på sitt hjärta.
Och det här som Robin Lehner gjorde då, som var väldigt tidigt ute med hur dåligt han mådde och hur destruktivt liv då, likt med dig där Erik, som han ledde också då, just att han satte an den tonen, fick ju på något sätt hela NHL och idrottsvärlden i Nordamerika också öppna upp, känns det som.
Ja, sen tycker jag det är stort att man vågar vara ärlig, för det är som jag kan känna att jag har varit väldigt ärlig med att jag har varit väldigt destruktiv. Men jag känner samtidigt att det är det enda sättet jag kan berätta min historia på. Jag kan inte försköna eller berätta att det är bättre än vad det var, för att det blir inte sanningsenligt vare sig mot mig eller mot min omgivning. Och samma med Robin där, att man berättar att så här är det, och det är inget konstigt, men normen säger att man inte ska berätta, och därför berättar man inte. Nej. Vilket är jättekonstigt.
Ja.
Och därför är det så stort att de vågar gå ut och säga att så här är det. Jag måste spela hockey i världens bästa liga, men jag är människa.
Mm. Och det är precis som du vågar gå ut med det här och sen dra igång allt du har gjort också. Du berättade om de här tröjorna som du delade ut i Karlstad där inför en Färjestad-match.
Ja.
Utveckla det lite just med tröjorna, vad det har betytt för dig.
Ja, egentligen från början så var tanken bara att få berätta min historia. Och parallellt med att jag ville berätta min historia så kände jag att jag ville göra ett ställningstagande. För att Palle betyder ju som sagt jättemycket för mig som förebild, och hockeyspelare och autografer har ju varit en stor del av mitt liv. Men just att som förebild stå upp för någon annan betyder så mycket. Och tanken med hela initiativet var att försöka få dels så många som möjligt givetvis att ställa sig bakom initiativet, men framförallt att lyfta tabut från, eller kring rättare sagt, den här frågan. Och det där kan jag ju känna, det som jag brukar säga de gånger jag föreläser, att jag har det som ett collage, jag brukar visa upp med bilder då på folk i den här tröjan, och det är ju alla möjliga människor, allt ifrån privatpersoner till släktingar till mig, till någon hockeyspelare. Och jag brukar säga att oavsett vem det är som bär tröjan, så är det en person som har flera personer runt omkring sig som kanske bär samma eller liknande historia som jag gör, som jag har gjort och gör. Så att det blir väldigt känslosamt så.
Och just då när det visas upp för sociala medier, det är ju, kan ju vara väldigt mycket negativt i dagens samhälle med det, och hur det påverkar vår psykiska hälsa också, med den delen såklart. Ja. Men samtidigt så kan man ju sprida sitt budskap där också. Något som verkligen den här kampanjen har gjort. Hur upplever du det när du satt igång mobiltelefonen och så ser alla de här personerna då som är förebilder stå med din tröja?
Ja, det blir en väldigt overklig känsla på många sätt. Men sen, jag tänker på det som att någonting vi har gjort tillsammans. Att det är vi tillsammans som har åstadkommit detta. Men sen brukar jag säga att oavsett på vilket sätt man stöttar eller på vilket sätt man lyfter frågan, så spelar det ingen roll vad man gör. På sista raden så är jag mest intresserad om man vågar stå upp för barnen. Sen om man gör det via det initiativet jag startade eller något annat, det spelar egentligen inte så stor roll. Det viktigaste är att man gör någonting. Och det är som vi pratade om innan här med olika organisationer, att man kan hjälpas åt. Och det är så jag ser att man hjälps åt. Sen är det klart att det är fantastiskt att se att det har spritt sig så mycket. Men
till och med utanför Sverige, eller hur?
Ja, utanför Sverige också.
Hur har det utformat sig?
Ja, det har blivit så bara. Så det är några gamla NHL-spelare, så Bernie Nichols och Knuckles Nyland har ju varit med. Och det känns också rätt märkligt egentligen att de också har varit med och bidragit. Men återigen att det är flera, väldigt, väldigt många som är delaktiga i att det blir en sån spridning. Så.
Om man tittar på det, förresten har du översatt det också då till engelsk text.
Ja.
Hur blir det då?
Not alone, never forgotten.
Ja, det låter ju också, det låter ju coolt, eller hur?
Ja, precis. Ja, precis.
Men du, idrotten, hur viktig är den, tror du, för att, för att vi ska börja må bättre i dagens samhälle?
Jag tror att den är livsviktig, livsavgörande. Jag kan bara säga till mig själv att när jag har varit destruktiv, då har jag varit väldigt destruktiv. Jag har haft som perioder av enbart destruktivitet. Det har inte bara varit alkohol, det har varit hetsätning och det har varit alla möjliga sätt att försöka skada sig själv. Men när jag mått bra så har jag också använt löpningen som en tillflyktsort. Och bara där kan jag ju se hur bra jag mår när jag rör på mig. Och det i sig blir ju en väldigt viktig del i en läkande process. Jag har en god vän, Johan Molin heter han, spelade hockey i Västerås också och är idag yogainstruktör. Och vi har haft många intressanta diskussioner, jag och Johan, just kring läkning. Och i hans fall då, liksom att han lär ut yoga idag och det blir en sån häftig effekt att man kan hitta sinnesro i, oavsett om det är yoga eller om det är hockey, men att du gör någonting med din kropp som gör att du finner trygghet.
Mm.
Och det tycker jag är häftigt.
Men om du går in och sätter dig i Rocklunda och det skulle visa sig vara Viks 8-åriga killar och tjejer som kommer ut och ska ha ett pass. Vad tänker du när du ser de här barnen och det samhället de växer upp i nu? Nu är inte du lastgammal, det var inte jättelänge sedan du var där.
Ja, det vet jag inte.
Men ändå, det är ju en intressant frågeställning.
Jag är bekymrad, ja, faktiskt.
Varför?
Jag ser det så jag ser mycket fina krafter som rör sig i samhället. Det finns mycket gott som händer, men det finns också mycket skevt som kommer upp. Och framförallt idag när vi lever via våra telefoner så blir jag bekymrad. Och de idealen vi förmedlar till den yngre generationen. Jag kan bara jämföra, när jag var liten så var det var ju hockeybilder som gällde och autografer. Och idag så har man ett helt annat förhållningssätt. Och det, med det sagt så det oroar mig. Sen är det klart att man inte behöver samla på hockeybilder och autografer, men just det fokuset på prestation, på utseende, på att vara den perfekta versionen av sig själv, tror jag inte är nyttigt för någon. Och just att man kanske inte får vara barn, att man verkligen liksom pressas till saker som man inte ska behöva vara med om. Jag pratade med en juniorakademi faktiskt häromdagen bara inom hockeyn och vi hade en diskussion där om föräldrars sätt att verkligen pressa sina barn till framgång. Och det handlar inte om barnets perspektiv utan om föräldrarnas perspektiv och deras önskan om att min son eller min dotter ska bli hockeyproffs.
Mm.
Och barnet får liksom inte riktigt yttra sig utan det är bara föräldrarnas åsikt och dröm och vision som spelar in. Och det, jag tror inte det är sunt någonstans.
Frågan är hur man knäcker det där, för det har ju blivit lite av det nya att man ska berätta om att ja, Kalle spelade fotbollsmatch här och han gjorde 5 mål och Sara gjorde faktiskt 7 mål i bandymatchen här igår. Att på något sätt att man ska framhäva sina barn på det sättet. Och det är frågan hur man kommer bort från allt det här. Den här pressen som kommer på ett annat sätt.
Ja, men det tror jag också att det blir så konstigt när allting handlar om den perfekta Instagram-bilden. Att istället för att leva här och nu, att se sin son eller dotter göra ett mål, så är det viktigaste att ta den perfekta bilden av matchen eller att man behöver skryta om det. Och jag brukar prata med de som jag har som jag stöttar liksom lite vid sidan av då, som hör av sig och ber om hjälp och mentalt stöd, så brukar jag säga att det jobbiga är ju när man är så målmedveten så att det spelar ingen roll hur många mål man gör om man inte gör tillräckligt många mål. Man kanske har en inställning när matchen börjat att jag måste göra hattrick och så gör man bara 2 mål och sen är man jättebesviken fast man har vunnit matchen och gjort 2 mål. Och det blir i längden väldigt destruktivt.
Men om du bara avslutningsvis då, om vi är kvar vid barnfrågan här, skulle ha några råd då till barn och till föräldrar också då, om de ser, misstänker någonting, något som händer, det du var med om där, sexuellt utnyttjande eller något annat som påverkar barnen destruktivt. Vad är det viktigaste? Hur går man vidare?
Jag tror att det är svårt att kanske ge ett råd som passar alla, men jag brukar försöka tänka att man måste försöka våga fråga och våga lyssna och våga se och framförallt våga agera om det är så att man känner att det här händer någonting som man inte riktigt tror är bra. Eller det här har man ugglor i mossen. Liksom. Men det är nog det, liksom det viktigaste, att man vågar se, att man vågar lyssna. Om sen, det är någon som berättar.
Och så att alla förebilder fortsätter så som ni gör med föreläsningar som Jonte gör, Locker Room Talk och alla de här organisationerna. BRIS, ja, finns ju där ute också.
Verkligen, men sen också att man tänker att just som det ser ut idag med den psykiska ohälsan, att den är så pass utbredd att man kan inte blunda för den längre. Utan det, oavsett vad roten är till den, som sagt, så finns det tecken och liksom symptom på att någonting kanske inte är som det ska. Men det gäller att ta dem på allvar bara.
Och därför den här väldigt viktiga boken då, som kom ut i december, Inte ensam, aldrig glöm då, Erik Grönberg med Kajsa Kalmeus, Lisa Skog.
Ja.
Vad betyder hon för dig?
Hon betyder allt. Verkligen allt. Och jag träffade henne i ett sammanhang eller i en stund i livet då jag inte mådde särskilt bra. Rickard Wolf hade precis gått bort och jag visste väl inte riktigt var livet skulle ta vägen. Förvärlig. Och Rickard var ju som sagt min trygghet och min viktigaste vän och min viktigaste mentor. Men sen så kom Lisa in i mitt liv och vände upp och ner på det, bokstavligen talat. Och
på vilket sätt?
Hon skrädde mig för det första. Okay. Nej, jag har haft jättesvårt med tillit. Jag har extremt svårt att lita på människor. Och det första jag kände när jag träffade Lisa var att den här människan kommer ändra mitt liv totalt. Dels så blev jag ju blixtförälskad såklart i hennes personlighet, i hennes sätt att vara, hennes skratt. Men sen kände jag att det här är större än någonting jag har varit med om tidigare. Och framförallt så kände jag att det här är en person jag kan lita på. Och Det var skrämmande, för jag var inte riktigt beredd på att känna det jag kände och det jag känner idag, framförallt för henne.
Hur svårt är det att berätta en sån sak, vad man har varit med om under sin barndom och under sitt liv?
Fördelen,
för en ny person?
Det är väldigt svårt där. Fördelen med Lisa var att hon visste vem jag var genom projektet, så att hon kände till initiativet. Hennes kusin Sofie Skog hade stöttat friidrotten och på så vis hade hon hört talas om projektet tidigare och visste att jag hade varit utsatt. Men det är jättesvårt och jag har dragit mig länge, eller innan jag startade initiativet så drog jag mig för att berätta om det, för att jag visste inte riktigt vilken reaktion jag skulle få av människor jag berättade för. Och det har varit en väldigt blandad kompott av reaktioner. Och många, tyvärr flera reaktioner som har varit skadliga nästan för...
Hur då?
Jag minns ett sammanhang då jag skulle berätta och hade väl känt att jag ville anförtro den här personen min historia och hade samlat mod till mig och sa liksom bara att jag skulle vilja berätta en sak för dig om någonting som jag burit på länge, och sen så sa jag att jag har varit utsatt för övergrepp under nästan hela min uppväxt. Var på den personen sa då att, ja men hur kunde du låta det ske då? Varför gjorde du ingenting? Och för mig blir det, som är det en fråga jag ställt mig själv i hela mitt liv. Alltså varför gjorde jag ingenting? Men sen blev det förändrade allt. Just det här att, okej, varför ska du säga någonting till någon om det är det här svaret jag får? Ja.
Det var som att gå tillbaka ett par trappsteg.
Ja, men verkligen. Verkligen.
Ja. Men just det här också, att skriva en bok då, tillsammans med din sambo. Eller,
ja.
Ja, hur problematiskt var det? Eller har ni haft roligt till och med?
Ja, roligt har vi, det har vi alltid.
Ja, det har det.
vad vi än har. Men sen Lisa har ju varit och är det viktigaste stödet som jag har haft. Och hon är ju den viktigaste människan i mitt liv. Och, just att skriva den här boken har känts jätteviktigt. Men det har varit ännu viktigare att få göra det med henne. För att jag tänkte när jag fick förfrågan om att skriva en bok att ja, men, det är väl inga bekymmer så. För att jag har varit så öppen med min bakgrund tidigare. Men det har satt igång en process i mig som jag inte riktigt var beredd på. Det är många saker som har kommit upp till ytan som jag trodde att jag hade bearbetat. Men som jag inser att jag måste bearbeta mer. Och att vi gör det med Lisa har varit, det har varit en läkning i sig, bara det. Att vi gör det tillsammans. Och där kan jag känna att bär man på en jobbig bakgrund så är det lätt att allt handlar om en själv. Och det kan lätt bli så att man har, i och med att man tar mycket plats i förhållandet. Och där tycker jag vi försöker verkligen ha min bakgrund i åtanke, men vi gör ingen grej av det. Och det märktes när vi skrev boken att vi skrev boken och det var jättejobbigt. Men sen så när vi var klara så var vi klara. Att man någonstans placerar det förflutna där det hör hemma. Sen kan man givetvis diskutera det och bearbeta det. Men det är viktigt att det inte spiller över så att det påverkar ens omgivning. Känner jag i alla fall.
Ja. Det är många som har det där förflutna och det där bagaget du pratar om. Ja. René Mirro, gästförfattare i den här boken också. Hur kom det sig?
Dels så, han och jag har sett upp till René på många sätt. Jag spelade teater när jag var liten och René och Karl Dajal var två favoriter. Och,
ja.
Men när jag startade Inte ens om man hade glömt så ringde jag till René och frågade om han och Karl skulle kunna tänka sig vara med och stötta. Och det var absolut inga bekymmer. Men det jag inte visste då var att René bar ju samma historia som jag. Och det berättade han om i sitt sommarprat förra sommaren. Och där blev jag lite chockad, för att jag hade ju ingen aning.
Nej.
Och det blev så fint. Det blev en så fin reaktion på det, kände jag, att oj, men hjälp. Och då var det givet att fråga René att skulle du kunna tänka dig att skriva din historia i ett av bokens kapitel? Och det är så tacksam att han ville göra. För att just det, att han kliver ut och berättar om sin historia i sommarpratet och förra sommaren gör att allt fler vågar öppna sig, tror jag. Det är så fint när man kliver ut och som han och verkligen svart på vitt bara berättar att det här hände och sen står han för det. Så det tycker jag är häftigt.
Ja, det ska bli intressant att läsa det här. Och datumet som du sa när boken kom ut?
10 december.
Hur kommer man åt den?
Det är Bokus Adelibris. Den finns redan nu och förbeställa via Sportförlaget och som är förlaget som har gett ut den.
Perfekta julklappen också.
Ja.
Du kan ju inte ge den till din sambo dock, för hon har lite för bra koll på det här, Lisa.
Ja, precis.
Ja, men inte ens som aldrig glömmer, alltså, med Erik Grönberg och Kajsa Kalmeus, Lisa Skog och René Mirro som har varit med där också. Ska bli ett nöje och så viktig läsning. Ska spridas över hela Sverige, den där boken, definitivt. Jag tänkte avsluta med lite hockeyfråga också. Det är ett hockeys podcast.
Ja,
hur kommer det gå i Hockeyallsvenskan? Det är ju en serie som ligger mig väldigt varmt om hjärtat också.
Ja, men jag håller ju tummarna för att vi går upp. Såklart. Vi ska se matchen mot AIK imorgon. Jag och Lisa och sen två kompisar. Så att det är spännande.
Svartgula fighten. Ja. Men det är många bra lag där. Björklöven, Vassa, Modo, Timrå,
ja, det är många,
Karlskoga.
Det är tajt i år. Alltså.
Ja.
Det är väldigt tajt.
Ja.
Men den är en serie som har vuxit med åren på många sätt. Och jag känner väl att jag vill ju väldigt gärna att Västerås går upp. Och andra platsen vet jag inte riktigt.
Hur mådde du för några år sedan när vi gjorde vår sista säsong och Västerås hade ju två matchbollar? Det var den säsongen det var två platser öppna upp till SHL och de brände båda.
Ja, den var inte så rolig.
Karlskrona och Rögle har jag för mig.
Ja, jag tycker i och för sig att Rögle hör hemma i SHL. Så att det var De förtjänar att gå upp så. Men nej, det var tufft faktiskt att de inte gick upp.
Du är en annan Erik, din namn då, Erik Granqvist, han brukar alltid säga ja, du ska ha dina listor, Niklas, men jag har inte förberett dig för det här.
Nej.
Men om du skulle få ranka dina tre favorithockeyspelare från Sverige och börja med trean, tvåan och ettan, hur skulle det låta då? Och det får vara hur du vill, det behöver inte vara de som har presterat bäst.
Oj, vad svårt.
Vad har du för favoriter?
Jag har ju många vänner som är hockeyspelare, så det här,
ja, precis.
Det här blir tufft. Jag skulle nog säga tre är Micke Tellqvist.
Ja.
Två är Rickard Wallin. Och etta Paul-Anders Nevberg.
Oj. Ja, det är den förstod att den skulle komma där. Ja.
Ja,
men det är kul med lite annan utformning. Annars brukar det alltid vara, ska jag ha Lidas etta, Forsberg två, Sundin tre. Det brukar vara de där namnen.
Nej, det var så roligt när jag var liten, för att Palle var verkligen, han var störst. Det var utan konkurrens. Och alla mina vänner, det var ju Foppa och Lidas och Sudden och den generationen som gällde. Men för mig var det Palle. Hela tiden.
Coolt. Och nu följer han Dennis istället då.
Ja, men precis.
Ja, det är bra. Det var ett nöje att ha dig här, Erik. Och jag är jätteglad och tacksam för att du berättade din historia här i Viasat Hockeys podcast också.
Tack för att jag fick komma.
Det är otroligt mycket att lära allihopa. Och ju mer vi samarbetar och ju mer öppna vi är, desto bättre kommer världen att bli som vi lever i, helt enkelt.
Det hoppas jag verkligen.
Ja. Och vi kommer fortsätta jobba stenhårt med Locker Room Talk också, såklart. Och gå gärna tillbaka i vårt podcastarkiv också och lyssna på intervjun vi hade med Jonathan Hedström då, Eriks vän här. Också viktig, viktig lyssning om psykisk ohälsa och hur det fungerar. Det här var Viasat Hockeys podcast nummer 259 i en specialupplaga då, intervju med Erik Grönberg som släpper boken Inte ensam, aldrig glömd. Köp nu den och så lyssnar ni gärna på podcasten nästa vecka igen. Då blir det prat om NHL, Hockeyallsvenskan och SHL och så Eurohockey Tour som närmar sig och lite junior-VM också. Ha det bra, tack så mycket och ha en härlig vecka.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.